Om kvällarna när dagen svalkades brukade man att samlas i klosterherbergets trädgård i Assisi. Man hade från densamma utsikt över hela den umbriska slätten och trädgården själv var en av jordens fridfullaste platser. Bland oliver och lagerträd fanns här små blomsterrabatter med underbara blommor. En springbrunn spelade sina tysta visor i kvällen och cikadorna sjöng. En och annan av gästerna i härberget brukade berätta något ur sitt liv. Här är en historia berättad av en köpman från en stad i mellersta Frankrike. Vår lilla stad liknade de flesta städer i vårt vackra land. Och när man såg den i början kunde man tro att den var av ganska sen datum. Mitt på en öppen plats stod nämligen en staty av republikens gudinna i brons med fladdrande kjola, med en fana i handen och med munnen öppen till ett skri. Aux armes, citoyen, till vapen, medborgare. Den stod på en granitsockel, omgiven av rosor och pelargonier, omgärdad med ett järnstaket och var nära 100 år gammal. I själva verket var staden mycket äldre än republiken, men man hade nästan glömt det. I ena utkanten låg ett litet kapell med en stilla kyrkogård omkring sig, omgiven av en granitmur som aldrig upphört att underhållas. Nu betraktade man den heliga platsen ända som ett minne från gamla tider, men den hade varit traktens första byggnad och gömde en skulptur av helt annan art än den stridbara kvinnans staty på torget. Det var en stenbild av den heliga jungfrun med förseglade läppar och med nerslagna ögon. Kristusbarnet som låg vid hennes barm såg lyckligt ut och höjde sin lilla högerhand välsignande mot åskådaren. Man brukade säga ett primitivt konstverk från 1100-talet. Men när det en gång uppsattes av fromma händer hade man sagt en undergörande madonna som uppmanade krigiska folk att lägga ner vapnen i en helig gudsfrid. Den meddelade ännu sin tysta fridsmaning lika starkt som den skrikande kvinnan på torget ropade till vapen. Kapellet var i madonnan stod hade byggts av fromma munkar en gång och det hade inte begärt någon lön för vad det gjort. Men varje sten som fogats i dess murar var beledsagad av fromma tankar och böner och välsignelser hade nogsamt försports överallt. Efter att från början ha varit endast en vanlig viloplats för människorna växte orten kring madonnan mer och mer. Den blev en knutpunkt för andlig och världslig odling. Ett kloster byggdes bredvid detsamma. Man har ännu funnit murresterna i jorden. Ortens anseende växte mer och mer och till sist uppstod den stad jag nu talar om och som spelar en icke obetydlig roll bland landets städer. Andan har visserligen förändrats. Klostret har sjunkit i jorden och de nya byggnaderna tjänade till byggnader för människor vars strävan är jordisk vinning. Där klostret en gång legat fanns nu ett stort varuhus i många våningar. Det var från allra senaste tid. I min barndom stod det på samma plats ett gammalt hus från 1700-talet med bastanta murar. Det var arvtagaren till klosterherberget. En restaurang där mycken oro för sig gick och där vinet var huvudsaken, icke de heliga bönorna. Jag erinrar mig ännu den stora matsalen med luckor i golvet och med en jättestor eldstad på vilken man brände stora trästockar av furuved som knastrade och sprutade eldgnistor mot skorstenen. Den stängdes klockan 12 på natten. Då kröp underliga gestalter fram en smula vacklande. De kom vanligtvis ur husets mörka port. Den byggnaden hade sedan efterträtts av ett stort varuhus i många våningar. Den hade två stora portar, en väldig öppning genom vilken människor gick in och en annan genom vilken det gick ut. Man såg dem som små svarta kryp strömma in eller ut. Om kvällarna såg den stora byggnaden övergiven ut. som genom ett trollslag upphörde all ävlan. Man förnam endast ett dovt buller när portarna stängdes. Sen hörde man fraset av några sopkvastar när det sopades rent utanför byggnaden. Huset, som sorlat, skrattat och sjungit dagen i ända, hade med ens blivit trött. Ljusen släcktes efter hand i de olika våningarna och människorna som arbetat där inne gick förbrukade till sina hem. Bakom och bredvid varuhuset hade det växt upp fabrikskomplex med stora skorstenar och där härskade maskinerna. Inom dess murar var det inte salet av levande människor, det var hjulens rassel och maskinernas dunk som mest sysselsatte öronen. Ur de höga skorstenarna steg en tjock rök som svärtade ner staden. Mistlurarnas ljud inledde och avslutade arbetet. Tiden hade blivit högröstad. Kapellet levde under allt detta sitt stilla liv, sådant det en gång bestämts för århundraden sedan. Timmarna bestämdes av den lilla klockans blyga ringning. Människorna som gick in hade aldrig bråttom. Det böjde knä i from vördnad och greps av den heliga stillheten. Den lilla byggnaden brydde sig inte om det braskande huskomplexens larmande vanor. Ringningen fortfor i stilla ro, även om kapellet inga besök hade. Helt ensamt hade det dock aldrig lämnats. Visserligen kom icke människomassorna från varuhusen dit in, men enstaka sörjande och betungande kommer med förtvivlade miner in och lämnade stället med frid i blicken. Som helt ung lärde jag känna kapellets mysterium. Jag hade blivit konfirmerad där och kom ofta dit. Särskilt om sommarsöndagarna när svalorna bodde under takpannorna och svirrade kring hela byggnaden. När de vita fjärilarna flög över den lilla kyrkogårdens rika blomstervärld. När skuggorna från de stora tårpilarna sköt fram över det saftiga gräset och sparvarna kvittrade och trätt i buskagen. Här rådde en ljuvlig frid. Jag brukade tolka de små gravstenarna från gamla tider med deras latinska inskriptioner. Och jag uppfylldes alltid av glädje och tillförsikt efter mitt besök på den heliga platsen. Dag och natt brann alltid ljuset framför Madonnans bild. Det hade ofta en fladdrande låga, men den upplyste ändå natten. Man såg den genom det avlånga fönstret mellan två pelare. Det hade aldrig slocknat under århundradenas lopp, även sedan ljusen i de stora varuhusen och fabrikerna hade slocknat. Det gick en sägen att den dag det ljuset slocknade skulle staden förstöras. Den talande stannade en stund och andades in doften från trädgårdens blommor. Därefter fortsatte han. Vår familj hade bott i ett hus in vid kapellet nära 200 år. Vår släktshistoria kunde vi följa ännu längre tillbaka, långt in på 1500-talet. Vi hade ännu många minnen kvar från gamla tider. Huset hade flera gånger ombyggts, men det innersta rummet var helgat åt gamla minnen. Där fanns bokhyllor med originalupplagor av Corneille, Racine och Rousseau. I ett hörn stod mormors mors harpa och en liten clavecin från gamla tider. Jag kan inte med ord beskriva den doft av rosor, mynta och ädel parfym som hade samlats upp sen gamla tider i det rummet. Och när fönstren öppnades föreföll det som om alla blomsterdofter från trädgårdar och parker hade blåst in och stannat kvar. Det rummet innehöll allt vad vi menade med tradition och helgd. Det innehöll också ett litet altare med en vacker Madonna-bild, en kopia i smått av den i kapellet. Hela vårt liv var nämligen i början färgat av religion och helig kult. Vi lade alltid friska blommor framför altaret. Det hade funnits både präster och munkar i vår släkt. Alla övriga rum i huset var moderna. Undervåningen var ett kontor med många telefoner, mycket betjäning och mycket buller. Vi hade nämligen kommit oss upp, ägde flera pappersfabriker och höll på att bli lyckliga människor. Vi skulle varit ännu lyckligare om vi inte haft människor i grannskapet som varit ännu rikare än vi. För det var underligt, vi var aldrig tillfredsställda. Det fattades alltid 1 miljon i vår lycka. När vi vid bordet eller framför brasan satt och talade om affärer hette det, om jag bara hade haft 1 miljon till så skulle jag ha gjort det och det. Man hade alltid så stora projekt när man satt och tänkte, och det var alltid 1 miljon som fattades. För övrigt hade vår stad sina små fröjdeämnen. Vi konkurrerade ut varandra. Den ene fick större annonser och utvidgade affär. Den andra gick under. Våra fruar fick vackrare klänningar och finare smycken än andra. Och när de andra såg bittra ut så lyste vi upp och blev genast lite gladare. Vi började dagen med att förarga varandra och levde på det sättet i ständig spänning. Naturligtvis hade vi också våra festliga ögonblick när vinet förenade oss. Då höll vi mycket tal, förklarade vår kärlek för fosterlandet och talade om våra stora minnen. Ut på morgontimmarna sådana festdagar tog vi varandra i famn och svor att hålla samman alltid. Dagen efter var vi försiktiga igen och lurade på tillfällen att komma varandra till livs. Så gick åren tills det första kriget började. Kvinnor och barn fördes i säkerhet tills den första skräcken lagt sig. Kriget böljade hit och dit, men det såg på ett år ut som om det aldrig skulle nå vår lilla stad. Vi talade aldrig om kriget, men tankarna på detsamma förtärde oss. Våra krafter förbrukades i det fördolda och vi såg plågade på varandra när vi möttes. Affärerna kunde ju aldrig gå som förr, men hade vi bara haft 1 miljon till så hade det gått. Vi måste emellertid göra något fast vi inte hade miljonen, och så tog vi till det underligaste ting, bara efter sin art. Jag började spela hasard och till motspelare hade jag alltid ett par släktingar som var medarbetare i firman. Ingen av oss föraktade ett glas vin och vi hade många buteljer i källaren som fröjdade våra hjärtan. Ibland, när vinden låg på från norr, kunde vi höra kanondånet från fronten som ett sakta muller. Och då blev vi allvarliga och stilla. Men det blåste så många olika vindar och vi försökte glömma. Vi brukade i allmänhet skiljas åt vid midnatt sen vi spelat. Men en gång hade vi hållit på så länge att det hade blivit sent. Vi befann oss ut på småtimmarna innan vi skildes åt. Det var en het natt. Luften låg kvävande och tung överallt. Tjocka molnväggar hängde över kullarna och dolde stjärnhimlen. Då jag öppnade fönstret strömmade en tung doft av rosor in genom detsamma och jag andades djupt. Det lilla kapellet låg där nedanför i ödmjuk stillhet och jag kastade en blick på det. Men det var liksom helt utsuddat i sammetsmörkret. Jag kunde inte upptäcka mer än flyktiga konturer. Plötsligt kom jag att förstå en sak. Ljuset hade slocknat. Det lilla ljuset som alltid brann framför Guds moders bild. Jag smög mig ner för trappan och skyndade fram till kapellet. Nej, ljuset brann inte där inne framför altaret. Det hade slocknat. Jag trevade mig fram till ingången. Dörren stod som vanligt öppen. Jag tog mig fram i förrummet och kom ända fram till altaret. Luften var tung av dofter från blombuketterna på altarbordet, men jag såg ingenting mer än konturen av det ena fönstret. Den del av himlen som lyste in därigenom var ljusare än den andra. Jag såg tydligt en liten svart kropp vid ena sidan som plötsligt upplöstes. Ett underligt läte hördes, det var en uggla som kommit in i byggnaden på något sätt och nu med ett skri for omkring i helgedomen. Tydligtvis var det hon som hade flugit på den heliga madonnans ljus och släckte. I nästa ögonblick upplystes hela kapellet av ett ljus så klart som om Guds helighets sken hade uppenbarat sig genom dess murar. Varje liten detalj av kapellet självt och föremålen på dess väggar inregistrerades på mitt ögas näthinna. Madonnan hade en skugga så skarp som bläck till vänster om sig. Jag själv kastade skugga över den vita altarduken. Alla små reliefer på golvets gravstenar hade skugga. Och krucifixet på väggen fick ett uttryck av plötsligt lidande som jag aldrig sett förut. Ljuset varade en halv minut, sedan blev det mörkt igen. Lika bäckmörkt som det var då jag trevade mig in i kapellet. Det kunde inte vara något skott, ty då skulle naturligtvis en explosion ha följt. Jag stod stilla i mörkret, förlamad och bländad. 3 minuter efter blev det alldeles ljust igen. Och efter ytterligare 3 minuter upprepades detsamma. Då jag utanför byggnaden hörde ängsliga brådskande steg, en trumpet och en trumvirvel ljud på avstånd. Och kort därefter marscherade en kolonn soldater utanför gatan förbi. Då förstod jag. Och den följdes av andra. Man hörde rassel av vagnar och kanoner. Jag begrep i det ögonblicket att det inte var något av Guds härlighetssken som lyste in i kapellet. Ljuset som jag sett här rörde från lysbomber. Kriget hade kommit helt nära och jag behövde inte fråga hur nära. För i nästa ögonblick hördes en kravad så våldsam att jag måste förstå att det var oss det gällde. Besynnerligt. Jag stod ändå stilla. Det var som om jag tyckte mig ha skydd inom kapellets trånga murar. Den minsta eftertanke borde ha sagt mig att det var farligare att stå där jag stod än att vara på gatan. Skulle ett skott träffa här så skulle murar och tak ramla och krossa mig för mycket förr än där ute. Skogen var inte långt ifrån kapellet. Där kunde jag säkrast vara skyddad. Utanför stegrades bullret allt mer. Man hörde fönster som smälldes igen, portar som dånade och 1000 brådskande steg av människor som rusade om varandra i förfärligt virvar. Dessutom hörde man kommandorop och skrik. Jag gick rakt fram i kapellet, fick en underlig känsla av att det var något jag skulle rädda, men kunde inte i en hast komma på det. Som en somnambul gick jag rakt på madonnan för att lyfta ner henne. Hon var emellertid för tung. Jag lyckades dock få henne vält på ena sidan. Hon ramlade ner på golvet och jag släpade fram henne till ett hörn av helgedomen. Och där lät jag henne ligga. När det var gjort tänkte jag, det var så onyttigt. Varför gjorde jag nu allt detta? Men det var hon som kallade mig. För det som sedan hände visade mig också att jag gjort en god gärning. Madonnan räddades genom mitt åtgörande från att helt förstöras. Jag skulle stått där länge om inte någonting hänt som väckt mig. Ett förfärligt dån hördes bredvid mig. Det stora varuhuset fick 2 fullträffar. En eldslåga och en rök steg upp ur den stenhög som förut varit en värdnadsbjudande byggnad. I mitt innersta steg en förvirrad önskan om att hjälpa. Jag rusade ut, sökte i röken och tumultet efter något att resa upp. Att få någon att få fatt i som var hjälplös och som behövde mig. Jag sprang rakt under en fallande vägg och kan den dag som idag är inte begripa att jag inte blev dödad av någon byggnad som rasade eller av någon sten som slungades ut ur eldhärden. Mannen teg ett ögonblick, andades tungt och fortsatte därpå. Kanske ingen ska förstå mig. Men i det ögonblicket jag stod där ute och såg granaterna förinta min stad så blev jag fullständigt lugn. Den oro som behärskat mig i årtionden försvann med ens. Alla frestelser, all längtan och all ävlan likaså. Det jag hittills strävat efter hade inte något mål. Det jag brunnit och arbetat för blev med ens värdelöst. Och den där miljonen som alltid fattades i min lycka förföll mig onyttigast av allt. Det fattades mig ingenting. Jag befann mig med ens i en väldig makts händer och var trygg. Bakom mig låg ett fattigt och obetydligt tidsskede som jag kallat liv och som nu gudskelov var slut. Ingenting låg framför mig mer än vandringen på såriga fötter mot mål som jag skulle få veta så snart jag ville lyssna och följa. Jag gick gatan ner men kände inte igen någonting. Husen hade givit sitt innandöme ifrån sig, Möbler, husgeråd, klockor, böcker, allt låg strött omkring bland murresterna av fallna hus. Allt var förgånget och förlorat. Ruinernas eldhav måste något fullkomligt nytt uppstå. Samhället var upplöst från sitt förgångna. Allt skulle börjas på nytt. Då hörde jag bredvid mig ett rop av en man som låg bland ruinerna. Han var döende, för han var helt gömd i en ruinhög. Jag skyndade mig fram och såg att han höll något krampaktigt fast i sin hand. När jag kom lite närmare såg jag att det var en handväska av läder som han inte kunde släppa. Han bad mig med slocknande röst att jag skulle lämna den till adressaten. Mer förmådde han inte säga. Rösten slocknade och så var han borta ur världen. Jag fann en ordentlig adress på väskan och kände det som en helig plikt att söka upp adressaten så snart jag blev i tillfället. Kanonaden fortsatte halva natten. Jag vandrade hit och dit, släpade min väska med mig överallt, hjälpte till där jag kunde, fast det var så mycket att göra att jag inte visste var jag bäst skulle använda mina krafter. Mot morgonen upphörde beskjutningen och jag kunde se mig om. Soldater och borgare hade bildat grupper och någon ledare. Jag slöt mig till dem. Jag satte undan min tunga väska bakom några stenar i en ruinhög som jag förmodades inte skulle rödjas med detsamma. Där fick den stå tills jag blev i tillfälle att syssla med den och överlämna den åt adressaten. Vi såg oss därefter om var vi skulle börja och kom också till det lilla kapellet. Det hade också träffats av en bomb som ramponerat ena sidan. Alla var vi eniga om att vi strax skulle ta itu med att röja upp här. Det var visserligen ett hårt arbete, men det utfördes under gripande förhållanden. Säkerligen var vårt arbetssätt ganska likt de primitiva metoder under vilka kapellet en gång från början uppbyggdes. Vi hade allt gemensamt. Det fanns bland oss inte hög och låg. Vi lade alla manken till med fröjd. Det gällde bara att göra ett fullgott arbete. Alla var vi lika fattiga. Alla hade vi samma villkor och alla arbetade utan lön. Stora baracker hade uppslagits. Vi åt på det allmännas bekostnad. Om våra förluster talade vi inte. Vi visste att det var lika svåra för alla. Om vi var eniga skulle arbetet kunna fullbordas fort. Och vi var eniga. Någon miljon behövde vi inte mer. Så lugnt och så utan rivningar har jag aldrig arbetat för. Snart hade vi spikat upp ett nytt altare. Den heliga reliken lades in på sin plats. Och Guds moders bild flyttades där den stått förut. Vi hade en del kunnigt folk, murare och stenarbetare som ledde det hela. Och vi blev ett brödralag som jag inte snart ska glömma. När kapellet var färdigt började vi att rödja undan i kvarteren runt omkring. Vår stad byggdes upp på nytt. Vårt liv började på nytt, men jag glömmer aldrig den mässa som hölls då vi fått det lilla kapellet färdigt. Madonnan dog som förr. Sommarsolen sken in och vi var lyckliga. Här slutade berättaren. Nå, men kofferten, frågade en av oss. Ja, det är sant. Ja, jag hade glömt den i flera dagar. Den stod orörlig sådan som jag lämnat den. Av en händelse märkte jag att den inte var låst och öppnade den. Nå? Den innehöll 300 000 franksedlar och en del bankanvisningar in alldeles världen för mer än en miljon. Där var alltså den där miljonen som alltid fattats i vår lycka. Jag såg på allt med en underlig blick. Det var bara papper. Det tillhörde en bank. Om dess innehåll hade varit vårt, hade lyckan bestått i det. Det arbete vi utfört hade utförts av kärlek och samarbete. Det resultat vi fått av detsamma var till människornas fröjd. Det betaltes inte med penningvärde, men det gav oss alla en mänsklig gemenskap. Vi hade byggt upp en ny värld genom att först ge den lilla madonnan ett hem. Och ljuset brann sedan dess och har alltid brunnit framför hennes bild tills nu. Kriget böljade många veckor fram och tillbaka omkring vår stad. Till sist lämnade den det helt och hållet i fred. Fienden drevs tillbaka. Än idag är vår nya stad orörd.